Halleluja! Idag är det varmt i studion.
Idag är det.
Det är hits och det luar.
Det är första gången som Simon, eller Sebastian, förlåt, har gjort avkall på sin regel av att stänga. Stäng allt. Stäng!
Ja, idag har vi öppet fönster.
Mm. Är du medveten? Du har tagit en t-shirt där det står Hellfire Club.
Ja, det är mest för att vara cool.
Ja, okay.
Det är ju... Vill du ha ett glas folköl förresten, eller? Det är ju ändå kall här. Jag har ju varit eller ganska nyss hemkommen ifrån Polen en vecka. Jag har varit i Krakow.
Mm-hmm.
Och i Polen har de ju viss ölkultur, men de har vissa sådana historiska ölstilar som inte man kommer få fatt på så lätt här liksom. Och då bland annat den här då, som ju är en grodziska eller grodziske. Eller...
Ja, men köpte du den i Polen?
Den köpte jag i Polen, precis.
Den ser spika fokus också.
Ja, jag tänkte precis på det.
Att jag sett det, men det är ändå liksom, men fan har Nika fokus? Liksom, alla lyssnare bor ju inte i Stockholm och Göteborg. Nej, i helvete.
Men det finns säkert på någon bottle shop. Det finns väl någon 3-5 bottle shop kvar i Stockholm?
Ja, ja. Nej, men skit i det då. Varsågod. Nej, men, du behöver inte dricka den. Jag kan ta den själv då.
Nej, men,
jävla otacksam.
Det var ju väldigt långt att åka dit, menar jag. För att åka köpa den.
Ja, det var ju bara därför jag åkte dit. Ja. Det var för att...
Jag har druckit denna en gång för inte så jättelänge sedan. Och tyckte att den var väldigt god. Så
ja,
att,
vad är den grotziske då?
Det är ju en rökig veteöl egentligen.
Ja, och syrlig va?
Inte speciellt syrlig, men framförallt så är det ju, rökt vetemalt ska det vara, och, och rejält humlar också.
Ja.
Så det ska vara både rökighet och...
låg alkoholhalt.
Låg alkoholhalt är det ju, och tydlig, och mycket humlar också faktiskt.
Vad är det för typ av rök?
Alltså, ekrökt.
Ekrökt, 100%?
Nej, vänta nu här, nu ljuger jag.
Bokrökt,
det ska ju vara... Precis, det måste ju vara bokrökt vetemalt.
Bokrökt vetemalt. Så du kör hälften av malten typ, kanske? Eller är det 100% vetemalt? Nej.
Jag tror att det från början har varit 100% historiskt. Frågan är om dagens liksom, bryggverk klarar av det dock.
Jag bryggde en gång och fick sjukt dåligt utbyte, kom ihåg.
Med bara,
så jag tror att jag hade 100%.
Men, frågan är om inte... Det också kan vara, jag vet inte hur den enzymatiska aktiviteten ser ut när man röker malt, om den går upp eller ner. Liksom.
Ja, det jag har läst i källor är att det inte ska påverka, men min erfarenhet är att det blir lite sämre.
För det är ju ganska stabil boom.
Skummet.
Ja, den liksom vägrar.
Det är sinnessjukt.
Det är så skummet är kvar, men ölet, fast jag dricker ölet liksom.
Precis.
Jag tycker att det är rätt gott. Alltså som liksom sessionöl så tillför ju rök en till komplexitet i smakbilden. Liksom.
Ja.
Så att ölet får mer karaktär helt enkelt.
Ja, jag tycker det är jättegod öl en sån här varm dag.
Ja, varm dag. Och sen som man tänker sig, du vet, köra barbecue och dricka det här istället för stark IPA. Liksom. Det är ju ändå ganska
hög kolsyra. Gillar du det, Sebastian? Du brukar reagera på hög kolsyra.
Kaskadhelgen också så tappar.
Nej, men jag har inga problem med det nu, alltså det är uppfriskande öl ju, och då tycker jag att det är helt okej att det är så liksom fizzy.
Liksom blir mussar ju upp i munnen lite så. Ja, det är, jag bäljer i mig här.
Har ni varit i Polen någonting eller förresten?
Jag har varit i Polen då. Jag sprang några gånger. En gång var där och jag hämtade spel också när vi producerade våra spel där.
Okej, okay. De produceras i Polen alltså.
Men
du har åkt genom Polen eller?
Full en söndag i Gdynias hamn.
Gdynias.
På någon sjökaptens...
Någon sjöka tyckte du skulle
säga. Ja, vi var... Åh gud, det var... Någon sån här hamnkvarter. Det är inte knökat på söndagar i hamnkvarteren. Men där satt
det. De är ju troende.
Jag har inte åkt genom Polen, men jag har varit där i jobb i Wrocław.
Ja, just det. Industri.
Autoliv har ett kontor där. Okay. Så jag har varit där och inspekterat en testrigg.
Okej, okay, ja. Gillar du? Det är ändå en ganska stor stad.
Det är typ Polens 4 eller något sånt där, tror jag.
Ja.
Jag var där i december när det var julmarknad och det var ju sån...
Tingeltangel?
Nej, men det var jättemysigt. Det var typ som en sån här... En schablonbild över en julmarknad liksom för 100 år sedan. Okay. Så det var...
Pete pittoreskt.
Mycket pittoreskt var det.
Ja, men det är samma som Krakow är ju där jag har varit mest. Då min svärmor är ifrån närheten av Krakow. Så vi har varit mycket i Krakow. Mm. Det är ju en av mina sådana här toppstäder som jag älskar mycket för att det är en ganska stor stad. Men just Gamla stan där är ganska mycket gammalt. Det påminner liksom om Bamberg fast det är större. Du vet, gamla hus, gamla, mycket har klarat sig. Slottet Wawel är fantastiskt och de har, du vet, rustik mat, det är golonka, alltså fläsklägg och piroger och så vidare. Och ja, men väldigt trevligt ändå. Och i och med att det ligger nära Schlesien då så har de ju ändå viss ölkultur också. Schlesien är ju det tysk-polska området liksom, där man har haft varit tvåspråkiga tills kommunismen kom helt enkelt. Så man har ju en del ölkultur liksom, eller de bästa bryggerierna i Polen sägs väl komma ifrån Schlesien-området då, Schlonska. Ja, skit, det var ju då inte det här Jedny Polski styl vi ska dricka.
Vi får återkomma till Grodziski någon gång och brygga Grodziski tycker jag.
Ja, nej, men jag blev också lite sugen faktiskt på att brygga det här. Jag vet att vår kompis Carl Janred vann medalj för herrans många år sedan med en Grätzer. Alltså Grodziski fast på tyska.
Ja, precis.
Visst var det en Grodziski som tog någon medalj i...
Det var ju med någon på Folkets val i år i alla fall.
Ja, ja. Var det Folkets val det var?
Nej,
det var
en
medaljtävling. Ja, just det. Vi var inte med dömda.
Men det fanns en ut på Folkets val också.
Ja. Ja. Okej.
Okay. Men det stämmer.
Men vad tycker ni då, en Grodziski, ska den verkligen skickas in i klass 11? Ska den inte skickas in i övrig klassisk historisk veteöl?
Jo.
Skulle den ju kunna passera.
I vilken klass, hur passar den in i klass 11?
Jag har ingen aning. Modifierad öl tror jag.
Fast det är ju ingen modifierad.
Nej, det är ju en historisk veteöl liksom, egentligen.
Det är sant det du säger.
Ja. Men nu vill du inte jag snacka skit om mina domarkollegor där i Göteborg. Men det vill jag också göra.
Ja. Ja.
Men jo, jag tänkte att vi idag ska prata lite om att spara gäst hemma.
Yes!
Ska man det eller inte? Hur gör man? Och så vidare. Det finns ju lite olika metoder till detta. Varav jag tillämpar en metod och andra tillämpar andra metoder och så vidare, så vidare.
Vi snackade ju med Karl-Johan. Nej. Kalle.
Ja, precis, ja.
Det var ju länge sedan nu.
Men länge sedan, ja,
han beskrev ju lite hur han gjorde, fast det handlade ju mycket om att han hittade vildgäst och kultiverade och sådär, men det på ett sätt den metoden han använde kan man väl tillämpa, eller?
För att fånga gäst, ja.
Jo, men sen, och snackar han inte om att han sparar den också, eller? Nej. Glöm det då.
Jag inte vad jag kommer ihåg. Nej, men det kanske han gjorde. Men då kan vi ju skita i spela in avsnittet då.
Ja, det ska vara så. Ha det gött. Nu går vi till stranden.
Ja, halleluja.
Nej, men det stämmer. Det var mer fokus på att odla upp vildgäst och så.
Fånga gäst, ja. Ja, nej, men jag har ju pratat en del om att jag sparar ju gäst emellanåt och jag fryser ju gäst hemma, gör jag. Och det kan man ju inte göra bara så där, du vet, köpa ett paket färsk gäst och sen stoppa in den i frysen. Det kan man inte göra, eller man kan ju göra det. Men,
köp, alltså bakgäst kan man ju faktiskt.
Det kan du göra, det kan man säkert göra. Ja. Men problemet med våran gäst då, att den, i och med att det ska vara så extremt sterilt, så odlas de ju oftast i vört och inokuleras direkt i påsarna. Liksom, så att själva tillväxten sker ju i påsen. Och då är det ju vätska i, och fryser du den, så vad händer när man fryser vätskor eller vatten? Då kristalliseras ju det, och de här kristallerna då punkterar ju gästcellerna, så att gästcellerna dör helt enkelt. Det är klart att vissa celler kan ju överleva, men Men man får ganska liksom minskad viabilitet helt enkelt. Liksom. Så för att frysa jäst så fryser man ju då i glycerin då, gör man, som inte på samma sätt bildar de här kristallerna. Om jag,
för den fryser den aldrig då riktigt?
Alltså jo, den fryser ju ändå, men på något sätt tror jag inte det bildar samma kristaller helt enkelt som vatten gör när man har glycerin i. Jag är inte
vatten,
helt,
men vatten är ju lite unikt på det sättet när det fryser, att det expanderar och kristalliserar. Det
precis,
jag minns jag från kemilektionerna. Nej, de flesta andra vätskorna expanderar ju inte när de stelnar.
Nej, men det är ju också den här kristallina. Alltså att vatten i sin fasta form har lägre densitet än i flytande form. Alltså is flyter ju på i sin flytande form. Det är ju ganska unikt liksom, tror jag, för att vara ett ämne då.
Ja.
Men alltså rent varför det funkar för mig. Jag har gjort det och jag får ändå liv i det helt enkelt. Men jag tänkte gå igenom hur jag gör när jag fryser gäst. Och så ska vi ringa upp en snubbe som sparar gäst på ett annat sätt då, som man kallar för att slanta gäst. Alltså spara det i kolonier helt enkelt. Medans mitt sätt då är ju mer som att jag sparar gäst, och gästen jag sparar är ju ungefär som de här gamla, ett gammalt rör med white labs. Ungefär så många celler har jag, så jag börjar om på ett nytt provrör helt enkelt. Ett nytt nyköpt paket med gäst.
100 miljarder.
Ja, ungefär. Det är väl där man räknar på ungefär. Det är väl det som är det svåra med det här. Det är svårt att veta alltså cellantalet och så vidare. Så det blir ju en del learning by doing och träffa det man känner, om man då inte har ett mikroskop och kan och orkar räkna cellerna. Då kan du ta reda på hur många celler du har, eller din pitch rate. Men jag skulle säga att jag sparar ju i princip bara en gäst, och det är min säsongäst, för att det är ju en blandning utav gästsorter som kanske inte jag kan få ta. Någon har jag oftast, en del har jag odlat upp ifrån flaska till exempel i min blandning, så jag kan inte köpa den gästen nytt. För det är väl det som är den största nackdelen till att, ja, men jag tycker ju, alltså ska vi verkligen syssla med sånt här hemma, spara gäst, labba och så vidare. Det är ju en fråga för många andra, men i många fall så tycker jag att låt gästlabben laborera och förkultivera, och vi ska fokusera på bryggningen. För vi kan ju aldrig göra den förkultiveringen och uppodlingen lika bra som de kommersiella gästbolagen gör. Okej, det kostar en jävla massa pengar, och gästen kostar ju mer och mer pengar, att det blir liksom dyrare och dyrare att brygga. Men man ska ju ändå veta att spara gäst på det här sättet eller vilket sätt som helst, bara att förkultivera är ju även en risk hemma. Det är risk för kontamination och att något går fel och så vidare. Liksom. Och frågan är om man ska ta den risken eller inte helt enkelt. Det beror ju på vad målet är för att brygga. Men jag skulle till exempel inte kanske frysa in en alltså Chico Strain till exempel. Skulle jag ju inte frysa in hemma eller spara hemma. Eller kanske ens en lagad gäst, liksom. Det skulle vara ju något extremt.
Någon som har en unik gästkaraktär.
Ja, för mig är det ju det. Det är det jag vill spara. Liksom, så att jag ganska snabbt kan brygga min säsong med min husgäst. Helt enkelt.
Så typ belgisk gäst, brittisk gäst.
Ja, eller om man då som sagt får tag på. Man, som med Kalle, att man har hittat en gäst i det vilda som man vill ha. Eller man har druckit en jävligt bra öl och vill sno den gästen från ett kommersiellt bryggeri som kanske inte går att köpa, då kanske det är ett ypperligt sätt att ta tillvara på den gästen för att spara vidare helt enkelt.
Jag sparar ju också gästmen på en mycket mer basic sätt då ju.
Ja.
Det är bara slurry helt enkelt som jag sparar i en burk, majonnäsburk.
Ja, precis. Med majonnäs fortfarande
med
i, eller?
Med lite majonnäs. Ja, för majonnäsen är ju fungerar som gästnäring.
Ja, precis. Och är ju
man behöver inte vara rädd för fettet liksom. Heller. Ja. Nej, men det är ju mest, det är ju dels det är av ekonomiska skäl och av att jag tycker det många gånger kan vara bättre andra generationer.
Ja, men hur länge sparar du din gäst då liksom?
Alltså upp till ett par, tre, fyra veckor skulle jag inte vara redo att bara pitcha den.
Nej.
Men då har jag nog antagligen ganska mycket gäst i den från början.
Mm.
Men ibland så när den har stått längre så gör jag ju en förkultur på den bara.
Ja, ja.
Tvättar du gästen då?
Nej.
Nej.
Nej, för tvätta gäst är ju också sånt som kommer ut. När man ska, klart man ska tvätta sin gäst och så vidare. Liksom. Och det är ju, jag vet inte fan, man ska det.
Jag fick ju tips från Kalle Tiger, och jag tror jag har sagt detta innan i podden, på Dugges, som är var gästforskare. Och han tyckte ju inte man skulle tvätta gäst.
Nej.
För att då var det så stor risk att man selekterade ut vissa, vissa egenskaper av gästen då.
Ja.
Och därför så gör jag aldrig det längre.
Nej, nej. Ja, men dels det, och dels så är det ju varje tvättsteg är ju en risk för infektion igen då liksom. Att det är ju att det blir ju stökigt att hålla saker och ting rent helt enkelt. Men då, den utrustning jag använder mig av för att frysa min gäst är ju då att jag har ju en tryckkokare. Det tycker jag alla hembryggare ska ha. Jag har skaffat mig en ganska hög tryckkokare, vilket jag är väldigt glad för. Så jag kan tryckkoka ganska stora grejer. Och det gör man för att kunna sterilisera, alltså fejka en autoklav helt enkelt. Jag fyller upp kastrullen med lite vatten och så har jag en ställning helt enkelt liksom, så att vattnet under ångar, och sen så ställer jag e-kolvar och rostfria kärl. Jag har en rostfri tratt, rostfri matsked, mina såna här vissa glasburkar och provrör och sånt som jag kan ställa upp och ner där i, och sen så tryckkoka skiten nu helt enkelt så att de blir sterila då.
Men det blir det så pass mycket renare så att säga utav att tryckkoka jämfört mot att koka?
Ja, det blir det. Du kan inte göra någonting sterilt genom att koka. Det kan du göra med en autoklav då, eller en tryckkokare då. För att du kommer upp i sådana temperaturer som är mycket högre helt enkelt. Och tryck
kommer man
då
upp i högre temperaturer?
Mm, det gör man.
Okay.
Det gör man. Under tryck så kokar liksom vatten vid andra temperaturer. Det här höga trycket gör jag tror att det blir upp till typ 140-150 grader ungefär.
Ja, nej, men jag, nu när du sa det så kommer jag ihåg någon fysiklektion om att man inte kunde på Mount Everest när man ska koka ägg.
Spaghetti,
och,
då är det typ 80 grader. Och
precis, det blir för låg temperatur för att det ska... Ja.
Yes. Ja, så tryckkokare är väl första liksom, steget, och till det brukar jag använda mig av något lite rostfria sån här mät decilitermått och så vidare liksom, för att ha grejer nära. Jag brukar nu går ju att köpa provrör i glas som går att köra i tryckkokan. Jag brukar köpa, man kan få tag på vissa ställen, sån här färdigsteriliserade provrör med kork i plast som kommer i en plastpåse liksom. De är färdigsterila ungefär.
Typ som när man är hos läkaren och de tar fram en kanyl.
Exakt så. Så att jag slipper liksom oroa mig för det steget eller hantera dem, utan jag vet att de är good to go och rena. Och sen vad jag använder mig mer utav är ju livsmedelsklassad glycerin då, som man kan hitta på, jag har köpt mitt på Kitchen Lab, sån här matnörds ställe, där har de 99,9, alltså i princip 100% i glycerin som jag använder mig av. Ja, det är väl det hela då. Det är det man behöver. Jag brukar också ibland ha en brännare. Jag har en rostfri köksbänk som jag arbetar på. Och så har jag en brännare som jag brukar sätta på för att på så sätt se till att jag har en steril miljö när jag arbetar. Det är väl inte overkill. Vill man vara helt säker så är ju det bästa sättet att arbeta på när man jobbar och har jobbar med gäst helt enkelt. Så är det ju. För då blir ju atmosfären runt om där du jobbar också syrefri. Alla bakterier dör ju i luften liksom runt om. Det kan inte ramla in någonting.
Mm. Och vad är det för gäst som du fryser in sen? Är det från förkultur? Eller?
Ja, jag kommer faktiskt dit här. Och det är väl det sista man behöver är ju gäst då. Och jag brukar ju, från början så är det ju en... jag jäser färdigt mitt öl. Jag kallkraschar flaskar. Släpper trycket för att gästen ska ha så bra som möjligt. Låter gästslurren stå kallt.
Alltså, vänta, den här kvar i ett Corneliusfat då?
Ja, precis. Eller vad jag nu har jäst i. Och sen så låter jag det stå kallt efter kallkrasch, men så kort tid som möjligt egentligen. Alltså, pratar du med kommersiella bryggare och vad litteraturen säger, så ska man spara jäst i slurrig form, då har du 72 timmar på dig och använda den. Det är så lång tid man har på sig att använda en slurry du har sparat. Om du frågar litteraturen liksom. Så jag tar gästslurrin och sen så brukar jag hälla upp den i ett sånt här litermått eller något sånt där, eller egentligen är det labbflaska som är på en halv liter eller en liter. Att jag häller ut så mycket öl som möjligt och sen så häller jag på slurrin på det här lite glasflaskan, laboratorieflaskan som jag då har kört i tryckkokan innan så att den är steril, och sen häller jag på jästslurrin där och sen så låter jag den stå över natten i kylen så den hinner sedimentera helt enkelt igen, så man får den här bottensatsen i botten. Det är där jag började. Så ser gästen ut när jag börjar själva frysarbetet då. Och när jag då, när det väl är dags att frysa, så ska man inte frysa. Glycerin är ju ett gift även för gästen då. Om koncentrationen är över 15%. Om det är över 15% glycerinhalt, då visar papper på att ja, men då ser man en sänkning av viabiliteten och vitaliteten i gästen. Så målet är att hamna ungefär 10% lösning då. Så jag börjar med att ha sterilt vatten då, antingen ifrån tryckkokaren, från grejer jag tryckkokat, eller så brukar jag koka vatten ett tag bara och kyla ner. Så blandar jag ut det här glycerinet 1 till 1 plus 4 då, för att hamna på 20%. Så det är första steget, att jag blandar ut glycerinet så jag får 20% i glycerinlösning. Och sen så tar jag i mina sterila provrör, så tar jag då typ lika mycket jästslurry som jag tar glycerinlösning i provröret.
Okay. Mm.
För att spärra ut glycerinlösningen till 10% helt enkelt.
Ja.
Och sen rör man runt det i provröret så att det blandas ordentligt. Och,
blir det homogent då?
Det blir oftast homogent, ja, i början. Och sen så ska man ju, när man väl fryser då, då vill man att frysningen inte ska gå för fort. Liksom, för det kan också skada gästen om den temperaturen sänks för fort helt enkelt. Så därför fryser jag jag har provrören i alkohol när jag fryser. Helt enkelt. Och det, har man inte en frostfri frys, om man har en gammal frys som måste frostas av och sådär, så är det, rekommenderas det att alltid ha dem stående i alkohol, isopropanol, alkohol liksom från apoteket. Inte fina pappas fina dyra whisky liksom, utan just för att det funkar även som en buffert när man öppnar och stänger liksom. Egentligen labben de fryser.
Ni har dem kanske när man gör sån här klar is som man inte ska vara helt blank is. Ja, ja. Då fryser man ju in det i en kylbox liksom. Alltså man sätter en kylbox i. Skulle också kunna fungera som en liten buffert, tänker jag.
Ja.
En kylväska så att säga i frysen.
Okej. Okay. Ja.
Som du har det i.
Okej. Okay. Ja, ja. Nej, men visst, det kan man ju göra. Ja, precis. Absolut. Nej, men exakt. Och se till att inte saker och ting expanderar ju när man fryser det, så inte fylla för mycket, utan jag brukar lämna någon centimeter i provröret liksom. Så jag fryser väl... mina provrör är 50 ml, så jag har 40 ml jäst och 40 ml... eller 20 ml jäst och 20 ml... 20% glycerinblandning har jag i mina.
Okej. Och då det, koncentrationen är så pass hög att du tror att det ligger runt 100 miljarder.
Ja, precis. Ja. På ett ungefär. Det är väl där jag går ifrån. Och där kan jag låta dem stå fritt inom länge. Liksom. Länge. Och när det är dags att brygga så igen, eller göra en förkultur brukar jag ändå göra för att kicka igång dem. Men då lägger man bara det här provröret i rumstempererat vatten. Alltså spolade under 37 grader vatten så att allting tinar. Och sen bara dunka allt hela innehållet rätt ner i förkulturen. Behandla det som ett vanligt nyköpt paket helt enkelt. Odla upp och sen bara brygga bärs helt enkelt.
Och i frysen kan de ligga hur länge som helst?
Ja, det, som jag fattar. Det är klart att det sker säkert viss, liksom, helst ska man ju ha en sån här labbkemifrys som går ner till minus 80 liksom. Men så gör jag. Och sen så vad jag gör är ju att när jag tar. Igår frös jag in gäst till exempel, då gjorde jag 5 rör. Det är bra att märka upp dem om man har många, men vilken generation och vilken gäst. Liksom. Men när jag gör sista röret, då fryser jag om den sen då, helt enkelt. Att, och då kanske det är bra att inte göra en barley wine-säsong då. På,
mm.
Så att man stressar just nu.
Men du tar aldrig bara förkulturen?
Jo, det har jag gjort också. Jag sparar bara förkultur. Mm. Att jag gör förkultur.
För så har jag gjort med mina majonnäsburkar ibland. Och tänker att den här, det var länge sedan jag använde den här nu. Bara. Men då, alltså, jag sätter bara en förkultur sen. Jag gör ingenting med den.
Nej, det är mer som man behandlar en surdeg. Man bara matar dem.
Bara, liksom. Precis. Mm.
Nej, men det är klart att jag har tänkt den tanken också. Och att jag kan göra, så. Men hittills har jag ändå, det är ju också ett bra tillfälle att få till en bryggning. Jag måste brygga för jag måste bli som gäst.
Den dör!
Nej, men så det är ganska, hands on och går ganska liksom snabbt. Man behöver lite grejer och jag försöker hålla det hyfsat rent och städat, sprita hemma och sådana grejer. Det underlättar att ha en rostfri bänk. Men, och jag gör ju det här som sagt då endast på min säsongäst än så länge som ju är då speciell inte, och en blandning av olika gästsorter för att se hur den beter sig under en period. Men jag är väl tveksam på om jag ska göra det, om jag kommer göra det med lagergäst exempelvis, för där känner jag väl att det är ju ändå, visst det är okej, men det känns ju okej, jag vet, få en infektion i en säsong, det känns liksom lite okej, men inte i en lageröl. Ni fattar vad jag menar, att jag är fortfarande osäker till om man verkligen ska syssla med det här när, eller ska man låta proffsen hålla på med förkultivering. Det beror ju på också anledningen till varför man brygger öl. Alltså jag vet att saker och ting har blivit dyrt, men det dyraste som jag lägger ner i min ölbryggning är ändå tiden fortfarande liksom. Jag vet fan om det, om jag för väldigt många ibland med mina Ludo forum och sådär, så går man ju tvärtom, man köper 5 paket gäst när man brygger och så, istället för att förkultivera för att man är rädd. Man är rädd för förkultivering helt enkelt, att det ska inte vi syssla med hemma, utan det ska labbolagen göra, liksom, eller gästbolagen göra.
Det är de stora gästbolagen som sprider ut detta.
Ja, kanske kan det vara också, men jag köper ju det motivet också, men vad fan, vi är ju inte gjorda av pengar liksom.
Big Yeast som
Big
kallas.
Yeast, ja.
Big Yeast. Big Yeast Companies. Lobby.
Nej, men så gör jag. Var det klart eller var det?
Ja, jag var funderar på om det här är det enda sättet man kan göra på.
Nej, det finns ju ett sätt till då. Det är slantandet då liksom.
Just det, ja, du nämnde ju det i början.
Slanta runt.
Men vet du mycket om det eller?
Nej, jag vet ju inte det.
Nej,
precis. Jag tänker att vi kanske kan ringa en snubbe som kan mer om detta.
Just det nämnde du också i början där. Ja.
Det gjorde jag kanske. Jag har redan avslöjat allting.
Nej, men
då,
jag och Simon är sådana Uber-proffs när det gäller förra samtal framåt.
Och hålla en röd tråd.
Just det.
Men vem är det vi ska ringa då? Vi ringer Henrik Kristedal. En välkänd hembryggare som har varit med i ganska många år. Och skördat många medaljer med sin hemmasparade gäst.
Spännande.
Ja, ring ring. Ja,
ring ring.
Ring ring.
Ja.
Hej Henrik!
Tjena!
Hej,
tjena! Hallå, hallå.
Tack för senast, vi sågs ju på SM.
Ja, detsamma och grattis igen till alla medaljer och...
Tack så hjärtligt!
Tack så hjärtligt, ja!
Simon, du sa
varsågod!
Men du hade ju med en väldigt god bitter och en väldigt god porter som du serverade.
Ja, mm. Ja. Väldigt bra.
Henrik Kristedal, årets hembryggare 2019 måste det vara, va? Sista innan pandemin. Måste det bli 2019.
2019, ja.
Med en brown ale var det då, va?
Ja, precis.
Det, du rör dig i de kretsarna, kan man säga. Brown ale, porter, bitter.
Ja, det har ju blivit mycket sådana brittiska, engelska, stout porter, bitter. Ja, även lite annat, men det är väl grunden i alltihopa i alla fall, så åt det hållet.
Nej, du är anglofil eller du gillar Storbritannien även annars, eller du brukar jassa runt din Liverpool-tröja på SM?
Ja, precis. Ja, fotboll gillar jag.
Ja, ja. Men ingen annan koppling till England? Eller?
Nej, absolut. Nej. Det var nog att den första ölen man bryggde så var det... På den tiden var det mycket engelsk öl. Hade ju inte det IPA kom igång på samma sätt som det nu då.
Hur länge har du bryggt, vet du det? Kommer du ihåg?
Hösten 2008 så var första bryggningen då.
Okej. Okay. 14 år då, nästan.
Ja. Så jag skickade nog in mest på skoj första gången till SM 2010. Mm. Så då skickade jag in en porter och en bitter och den porten gick ju till final då. Så då blev det lite sådana...
Blodad tand,
ja. Precis. Mm. Mm. Men så det var inget seriöst så. Sen var ju nära att vinna då året efter. Då kom man ju trea med stouterna.
Okay. Just det.
Sen... spårade ur.
Och sen har medaljerna trillat in.
Ja, precis.
Ja, ja. Och en resa till Bamberg har du också vunnit. Ja. Som, du vann då det året innan jag åkte ner, jag kommer ihåg.
Ja, 2017.
Ja, precis. Ja. 2017, ja. Ja, det var också en häftig resa. Vi har ju ringt upp dig här idag för att detta avsnittet handlar ju om, lite om att spara gäst hemma. Och du var ju ganska tidig med det, inser jag, liksom, med att spara gäst hemma. Om jag inte kommer ihåg fel så var det anledningen till att du hade liksom, en husgäst som du gillade som inte fanns liksom, året runt. Att det var huvudanledningen till att börja med det, eller stämmer det?
Ja, precis. Det var ju när West Yorkshire-gästen var ju tillfällig då.
Ja.
Sen så då... Ja, börjar man sätta sig in lite i hur man skulle kunna mycket när gästboken med från Chris White och Jamil Seinerchef som
just det.
Inspirationer som
den har jag hemma, den är alltjämt oläst.
Du har inte alltså, tummat den
5-6 år efter införskaffande.
Jag trodde du skulle säga att den var sönderläst.
Gäst och vatten, alla tre ligger där och undrar när de ska komma till nytta.
Jag hittade min vattenbok faktiskt. Den kommer jag ihåg att den började jag på, men det, sen la jag ner den. För det, jag tyckte inte det var sköj.
Nej.
Så att jag skippade den.
Nej. Men du fick inspiration från den boken där.
Ja.
Att ge dig på att lagra gäst då, eller banka, eller vad är det vi kallar det?
Slanta säger man, så jag, att det är det du gör, va?
Ja, precis. Jag har ju sådana alltså, agar, alltså plattor med som man kan alltså, renstryka då, alltså, plocka ut kolonier och det är väl inte lika mycket man håller på med nu, utan nu är det mer man, alltså jag lagrade på slanten och sen alltså, för över från den till nu då.
Okej, okay. Så i princip ju... vad du använder hemma, det är petriskålar eller något som du kan sterilisera?
Ja. Ja, provrör egentligen, eller sådana där avlånga
provrör som du fyller med agar som man köper liksom och kokar en slags vätska på maltextrakt eller maltextrakt och agar.
Och lite gästnäring.
Och sen fyller man provrören med dessa och låter det då bli sån här aladåb eller
Ja, någon gelatin. Man lägger dem lite, ja, lägger dem på lite, alltså så de lutar då, så att man får en, ja, stor yta.
En stor yta. Ja. Och då har du dem, då har man de rören som är, du vet, sterila. Det är steril, agar-agan var ju varm och kokar, antar jag. Så den är steril, provröret är sterilt. Och då har du någon slags sån här ögla, eller nu ser jag framför mig ett sånt labb liksom som man bränner.
Ja.
Och doppar i, använder du då liksom bottensatsen eller direkt från gästpaket eller från ett nytt paket och doppar öglan och sen stryker på agar-agan?
Ja, för jag tog första gången så tog jag det från, direkt från gästpåsen och bara... Ja. Och sen nu när den är igång så då kör jag ju från en slant till nästa då.
Ja. Hur länge kan man egentligen spara när man slantar så här? Vet du det? Har du liksom...
Ja, man blir ju latare och latare med tiden, ja, så. Men ja, det står ju ungefär alltså, tre månader, ja, att rekommendera. Men det är väl mer för att det inte ska mutera. Eller, alltså,
just det.
Jag har ju inte upplevt någon smakskillnad de här 10 åren eller vad det nu är.
Nej, men hur, har du börjat...
Var någonstans förvarar du dem då?
Ja, det är vanligt i kylskåpet bara.
I kylskåpet. Mm.
Som... Det kan ju, alltså jag försöker ju alltså en gång i halvåret i alla fall och ett år kan funka, men det blir trögare att få igång dem varje gång då, så när man ska odla upp då.
Just det. Men under de här 10 åren, är det samma liksom moderkultur du har använt, ja, eller har du börjat om någon gång?
Ja, alltså? det är samma.
Okay. Det är ändå ganska... Du har tjänat in det där första gästpaketet?
Ja, det, man sparar ändå. Gäst är ganska dyrt.
Och det har blivit dyrare nu också. Allt har blivit dyrare.
Ja, det har blivit dyrare.
Nästan 100 spänn för en påse flytande.
Stoppa nästan inte, tycker jag. Och även torrgäst har ju gått och blivit bra mycket dyrare. Mycket alltså. Dyrare.
Men hur... Okay, och sen när man har strykt dem, då låter du dem stå i rumstemperatur tills du ser tillväxt, eller?
Ja, ett par dagar ungefär.
Ett par dagar, ja. Och du behöver inte ställa dem i en sån här inkubationskammare med fukt och varmt. Nej. Utan det bara räcker med rumstemp, liksom.
Vanlig rumstemperatur.
Ja. Korkar man dem då, eller låter man dem stå uppe så de har tillgång till syre, liksom?
Ja, då får de ha tillgång till syre i början när man skriver på korken, men löst.
Ja.
Alltså det är ju, luften behöver ju så extremt lite för att ta sig igenom.
Ja,
Men sen när de har börjat växa där, då åker ju skruva åt korken och sen tejpa runt och sen in i kylen.
Okay. Och då kan du spara dem i 3 månader enligt boken då, men du har testat längre antar jag då.
Ja, jag uppåt ett år, ett i början hade jag kanske 10 olika gäststammar som jag höll på med, men det orkar man inte sen. Så nu är det den här Yorkshire-gästen och sen har jag någon Thames Valley, tror jag det är.
Okay.
Men den har dött en gång, så den fick jag inte igång efter kanske om det var 2 år eller någonting.
Okay. Ja. Och sen när du väl bestämmer dig för att nu jävlar ska jag brygga, det blir svårt att komma på det på morgonen då och ha färdig gäst till kvällen, antar jag. Hur länge liksom i förväg får du liksom preppa de här gästerna innan du kokar upp en liten kultur och har i provröret, eller hur gör man liksom för att starta en ny...
Ja. Första steget, så ska man vara noga, ska man nog kanske ta ett provrör med vört i med då, alltså lite grann bara.
Ja.
Och så tar man en, alltså det räcker ju bara att doppa gästen eller öglan på gästen i slanten och sen i röret då.
Ja.
Nu har jag snabbat på det lite nu, så jag kör första steget, så tar jag 100, typ en deciliter då, i en liten ekolv, som jag också tryckkokar, för att den är också helt steril. Och,
för du använder också tryckkokare,
ja. Sen får den ju jäsa ut, och är den gästen pigg, så en dag eller två, så den är gul och mjölkig och fin då. Sen åker den i nästa då, som är kanske ska göra en bitter, bara någon svagare, då kanske det räcker med, då kan jag göra dagen innan jäsningen, och så sätter jag bara en liter förkultur i andra steget. Och sen pitchar hela skiten.
Okej.
Så där tror jag att, alltså rent teoretiskt, så underpitchar jag ju en del. Men den gästen som går i är ju, den är ju alltså 100% pigg, alltså den är ju toppform.
Ja, den mår bra.
Så kommer undan med det.
Skadar väl inte underpitcha den typen av öl heller liksom.
Nej, jag tror inte det. Det blir goda smaken av
Men det är ungefär 2-3 dagar innan du brygger börjar du bygga upp din gäst helt enkelt från de här slantarna. Mm. Så det är ändå ganska smidigt. De tar inte heller någon, det är små provrör så de tar ingen direkt plats i kylen liksom. Så det är ändå ganska smidigt och spara de här provrören antar jag liksom. Och man behöver inte så jäkla mycket utrustning heller, utan det är provrören och det är tryckkokare bra att ha då. Ja. Och någon sån här ögla då för att löpögla eller vad heter det.
Ja, precis. Och sen har man ju en brännare som, alltså, som man arbetar under en låga hela tiden så att det inte
just det.
Blir en ren zon på varje sida av flamman. Och så man kan.
Nej, exakt. Det brukar jag ju också göra ibland när jag orkar ta fram min brännare.
Vad heter de här brännarna?
Bunsenbrännare,
ja, just det.
Jag vet inte vad du använder. Jag köper ju min på Biltema, så vanlig gasol, sån här till små trangiga kök egentligen liksom. Är väl det jag använder mig av.
Jag är vanlig, det är T-sprit som man när man veker bara som.
Ja, just det, det räcker med en sån. Gör det. Ja.
Det går till och med att bygga en egen tror jag, med någon konservburk och.
Ja, just det. Ja, för min blir ju det blir sån jävla låga när jag så du vet, och sen så har barn som springer runt och då blir man nervös. Att någon ska komma och välta den här brännaren som står och brinner.
Så du bränner upp ditt golv?
Så jag bränner upp mitt golv också, ja precis. Det har varit väldigt poppis.
Kanske man bara torka ut lägen. Ja. Ja. Får jag fråga bara en grej här mitt i allt som jag inte kan sluta tänka på. Hur får du ut den här gelén ur provrören?
Bra fråga.
Efteråt.
Ja, men, bara om jag fattar allting rätt, vi kan kolla. For dummies här nu då. Först kokar du ihop agar med maltextrakt, häller på ett provrör, tillsätter lite jäst, ställer den på lite snedden.
Nej. Du gör agar i provröret, den får stelna lutandes.
Ja, men det var det jag säger, du ställer den lite på snedden, ja, låter
sen
den stelna.
Sen har du på jäst.
Okej, okay, så det ska vara en gelé innan man tillsätter jäst.
Ja.
Okej.
Det är på ytan.
Alltså, tryckkokar hela rören med. Alltså, och sen när efteråt får man lägga den. Alltså, när den svalnar så stelnar den.
Ja.
Så då kan man ju förbereda sådana. Ha flera stycken. Sen tar man bara fram en. Och så stryker man på gästen. Och okay.
Ja, just det. Du kan ha ett gäng aga provrör liggandes i kylen hemma. Innan,
ja, precis.
Och sen stryker du på de plattorna liksom.
Ja, det enda som händer är att de torkar ju inte, men tejpar man igen dem så håller de sig ganska länge. Till slut torkar de ihop, då kan man inte använda dem.
Och vad sa
men
du?
Men hur fick du ut gelén nu då? Eller behöver man inte?
Frågar om gelén eller gästen?
Eller det är bara gästen. Den ligger flytande på toppen.
Ja, man tar ju bara, alltså, nuddar ju bara öglan på gästkolonin och sen.
För gästen kommer ju bilda kolonier som växer på agar-agar-ytan som du ser. Och sen tar du öglan och så skrapar man det och skrapar upp bara ren gäst. Och så doppar du den i ny maltextrakt när man börjar odla upp det.
Ja.
Okej.
Och sen därifrån så stegar man upp det tills man kommer, tills man är nöjd, tills vi vill pitcha det gästen helt enkelt.
Men du kanske sa det, eller så sa du inte det, men gästen som du skördar, gör du det från den nya uppodlade eller gör du det från en färdig jäst öl?
Det är ju från det som växer på slanten, det som jag använder. Det är hela tiden den som jag så förökar. Så,
okay.
Så den jästkulturen som jag använder, det är ju, den har ju aldrig varit i en jäsning. Alltså det är ju hela tiden första steget som man.
Okej, så det är fortfarande liksom den originalpåsen du köpte för 10 år sedan som inte har varit i en öl, utan den har bara gått via provrör hela tiden.
Så fort har man haft den i en jäsning, då är det inte den helt alltså, steril.
Nej,
så att
just
man
det.
Kan, men sen kan man ju toppkroppa eller alltså, kan ju återanvända på något annat sätt också.
Ja.
Gör du det också eller? Använder du jästkakor och sånt och brygger?
Det händer väl inte så ofta ändå. just den här Yorkshire-gästen har lite förmågan att i andra generation, tredje, så det kan bli nästan bra, väl bra utjäsning med.
Okej.
Okay. Okay, ja.
Men kan knapra lite för bra.
Ja.
Det har jag upplevt med VLP 002 också. Att andra generationen jäser ut något jävulst.
Okej. Okay. Ja, men och du tycker, har du, tycker du själv, det är svårt att säga nu liksom hur din bitter smakade för 10 år sedan och hur den smakar idag liksom, men om det har hänt någon form av liksom förändring av gästen under de här
Ja, det är klart, det vet man ju inte, men den beter sig på samma sätt och ja. Den är ju väldigt så här, väl flockig. Kyler man inte så ligger den ju kvar på ytan fortfarande efter jäsningen, alltså den måste ju kyla för att
och just det, för att flocka helt enkelt.
Ja.
Ja, men det låter ju ändå som ett ganska liksom hyfsat billigt sätt att, och inte jättesvårt sätt att spara gäst, eller vad säger du själv liksom? Vad är,
Nej, men de har gjort det typ så smidigt som jag kan göra hemma så.
Ja.
Sen tror jag man kan enligt bord, man kan ju spara, alltså du kan ju frysa in med, men, eller man kan spara i, tror jag, destillerat vatten bara, alltså ta en koloni och låta den ligga i.
All right.
Jag är lite sugen på, jag har inte testat, men just för att få någon lite längre, för det här är ändå en begränsad tid så.
Ja, ja just det.
Men vad heter det, du tycker det är enkelt, tycker vi andra det också? Jag tänker, vad är din bakgrund så att säga, eller har du någonting, jobbar du med någonting liknande, eller började du med detta bara för bryggningen?
Ja, det här var ju bara för bryggningens skull så. Det var.
Ja, okej. Okay.
Nej, inget med jobbet att göra.
Nej.
Men har du någonsin varit sugen på att testa en annan gäst eller?
Ja, men jag använder ju, alltså jag använder ju mycket torrgäst kan jag säga, när det inte är alltså tävlingssäsonger eller så rätt mycket S04 går åt och S05 och
så. De klassiska.
Det är ju ändå oslagbart när man kommer på att man ska brygga dagen efter eller samma dag.
Lyckas du kräma ut bra estrar och sånt ur S04 eller?
Ja, skapligt, men det går inte att jämföra med riktig, inte med Yorkshire.
Vad har du för trick då? Jag tycker det är svårt med S04.
Ja, jäsa eller kallt eller svalt i början, inte för varmt, för då blir den ju, alltså det är någon balans där med. Jag tycker S04 är ändå bra mycket bättre eller roligare än som US05, där man ju jämfört de två mellan, och då tycker jag ju S04 slår ju den andra rejält smakmässigt.
Ja, nej, verkligen. Ja.
Nej, det intressant här,
ja, det är liksom som något jag skulle kunna tänka mig också göra liksom. Det är ju en del liksom fördelar. Det enda jag liksom blir ju, det är ju det här 3 månader, jag vet fan om jag skulle glömma av det där ibland liksom, att fan, nu måste jag det är som att ha en surdeg hemma lite grann, man måste förnya den hela tiden liksom. Surdegen är jag ju väldigt bra på att missköta liksom hemma. Men
jag har dödat många surgäster.
Det kanske inte tar så många minuter när Henrik...
Nej, men det är ju själva att komma till skott och ju verkligen göra det så.
Utan
det
men du flyttar ju barnen från en slant till en annan då. Liksom.
Ja, har man ett batteri med slantar så går det ju ändå rätt smidigt, ja.
Och det kan jag också säga, om den har stått länge då, alltså ibland kanske det går ett år emellan, då kör jag inte från slanten, utan då tar jag efter första steget då, så den är också tryckkokat och när den har kommit igång, och sen tar jag därifrån och sen stryker jag nästa slant då.
Ja, så kan man göra också då när man är osäker. Ja, det blir svinbra. Det här, samtidigt känns det ju som det här som ett optimalt sätt också om man vill sno gäst ifrån flaskgäst, öl och så vidare.
Ja, det har jag gjort också några gånger.
Ja, funkar det eller med...
Det funkar bra. Jag har odlat, men det var ju på Petri skola då, så jag har odlat upp från Sierra Nevada.
Okej.
Okay. Men det blir ju som en vanlig...
Det är ändå coolt.
Men sen så finns det ju en öl som heter Proper Job från...
Sankt Åstel,
ja. Och den gästen har jag också odlat upp.
Okay.
Den påminner väldigt mycket om Yorkshire.
All right, vad coolt.
Beter sig nästan exakt likadant.
Häftigt. De hette ju tag, jag pratade med en snubbe som jobbar som bryggare där. Som, han jobbar väl på någon sån här Murphy's and Sons tror jag, som gör process aids till bryggerier. Men han sa ju att de Sankt Åstel länge kallades för Sankt Åfull i England. För de bryggde så jäkla dålig öl. Jaha. Och sen så kom den här nuvarande bryggaren som är kvar fortfarande och är svintrevlig. Han styrde upp liksom processen. De brygger ju jättebra öl nu liksom. Men de bryggde tydligen Åfull öl ett
tag. De har ju det. Så det, den tycker jag som proper job. Det är ju som det bästa av det engelska blandat med det amerikanska.
Ja, jag håller med.
Som en brittisk IPA med det amerikanska humlen.
Ja, ja, ja,
och beska.
Ja. Ja, jag håller med. Det är riktigt bra öl. Ja, men det blir jag sugen på och sno gäst någon gång. Det ska jag nog testa, tror jag.
Jag tycker det är roligt att lyssna på och sådär, men jag kommer nog hålla mig till min majonnäsburk där jag sparar min gästslut. Det tror jag faktiskt.
Ja. Nej, men det är lite samma här. Jag tycker nästan att jag är otroligt avancerad och duktig om jag gör en förkultur liksom.
Ja.
Och det är... Ja, om jag ska hinna brygga mycket så behöver jag förenkla så mycket jag kan. Och... Ja. Det låter ju inte jättejobbigt det här, men det är ändå en process som tar lite...
En liten tröskel att komma över i alla fall.
Ja, visst är det så.
Men någon gång måste jag ju testa det.
Ja. Och agar-agar och allt sånt, det köper man liksom på de flesta hembryggare, hittar man liksom på nätet. Inget, och det är inget konstigt att hitta något recept på, du vet, hur mycket agar-agar till hur mycket maltextrakt. Hur stark maltextrakt gör du? Är det liksom OG 1040 eller?
Ja, 1040 brukar jag köra.
Så det är ungefär då 100 gram maltextrakt, en liter vatten ungefär?
Ja. Jag gjorde 5 slantar idag bara för att...
Okay.
Men jag gör bara 5 åt gången. Så då hade jag 10 gram maltextrakt och 100 gram vatten. Sen filtrerar jag det då efter koket. Typ kaffefilter.
Okay.
Och sen i med agar efteråt.
Kan du inte ta en bild och skicka på ett sånt provrör? Hade det varit asschysst att kunna använda i...
Jag har nya som ligger på tork.
Men vad spännande. Ja, nej, men svinbra. Vad känner ni? Har vi vad vi behöver för att gå hem och göra det här hemma nu, eller?
Jag tror det, men jag vill ändå, när vi ändå har Henrik på tråden, så kanske man ska fråga, hur fan gör man en så bra bitter? Är det bara gästen eller finns det några andra tricks?
Ja, bra malt måste man göra. Nu kör jag ofta Mary's Otter och... Och sen har jag väl snöat in lite på Styrian Goldings...
Okej. I sena givor eller i hela processen?
Jag tror den jag hade med på SM eller på Folkets Val, den var nog bara en whirlpool.
Okay.
Det har jag nog inte gjort innan. Men
det är väl det som de kör också, va? Landlord är väl Styrian Goldings, tror jag.
Styrian och sen om det är Fuggle är ju en sån där. En del gillar ju inte den. Jag tycker den kan vara god. Jag vet om de förra SM:et så gjorde jag en best bitter med Styrian med som även torrhumlare.
Okej,
Men den, enligt Simon där, så var den lite för gräsig.
Det sitter fast. Ja, men då var det väl så. Då fick du ju facit där, så att det var bara att lämna det.
Simon har aldrig haft fel.
Nej, men det är nog rätt. Men det är svårt att brygga till. Alltså, det ska ju smaka som bäst för den personen som dricker den ölen just den dagen efter den tiden som den har stått.
Jo, absolut. Ja, nej, för du har inte haft några domarambitioner själv eller som har på så här länge? Eller?
Nej, jag vet, jag bor ju alldeles för...
Ja, just det. Du bor i Småland.
Det är få personer som har en hel by uppkallad efter sig. Han bor ju i Kristdala.
Ja.
Mm.
Eller om det är tvärtom kanske.
Ja, det kan vara tvärtom.
Men...
Att Kristerdala bor i honom.
Exakt.
Ja.
Men en annan fråga då, med dina bitters, jag tänker det här, du vet, gästfokuserad öl, man pratar belgisk öl och typ säsong, så pratar man ju om vikten av att typ flaskjäsa för att få bra gästkaraktär i sin säsong till exempel, eller få korrekt, eller boosta den ännu mer liksom. Är det något du gör, att du flaskjäser, eller jämfört skillnaden på flaskjäsa inte, eller när du väl tävlar, skickar du in tvångskolsyrad öl?
Sista tiden har det varit mest tvångskolsyrad. Det har varit, stouten när man var med i början, de var ju flaskjästa. Jag känner det som, men det har säkert med oxideringen att göra med, att den mörka ölen de tål lite mer. Det är inte när de är humle som, alltså, man kan misshandla dem lite mer för att, utan att det gör för mycket. Men sen skulle man kunna, alltså, man kan ju flaskjäsa med, alltså, man via fat och syre fritt och allt. Det är väl någonting som jag egentligen slarvar lite för mycket med, kanske just det med, skulle vilja göra mer noggrant med
syrefri överföring.
Ja, syre, och, ja, syre, jag har ju möjlighet, jag gör det med, men sen ofta dricker man det ganska färskt. En bitter blir ju aldrig någonsin bättre om den får stå, oavsett.
Nej, det håller jag med. Den dricker sig bäst färsk, visst är det så. Och det är väl det som är fördelen med att brygga sån öl också, som ändå är lätt att dricka mycket av, och den hinner, att den inte hinner bli dålig, liksom, är väl den stora fördelen, liksom, med bitters, antar jag.
Kask, är det någonting du har experimenterat med?
Nej, men jag har en irländsk kompis som bor ganska nära här, som han ska hem nu om några veckor, så han har fått uppdrag att försöka få tag i någon sån här
beer engine handpump, eller handpump, typ.
Beer engine. Sen om det blir riktig kas vet jag, men det går ju att köra med vanligt Cornelius-fat också. Ja.
Det gör det. Det finns lite sådana genvägar.
Men just på själva känslan där, tror jag det skulle vara kanske nästa steg. I, ja.
Då kanske vi kan dricka handpumpad bitter på SM 2024 då?
Ja, det är inte omöjligt. Inte omöjligt. Nej.
Ser vi fram emot.
Det gör vi verkligen. Ja, nej, men vi är ju väldigt tacksamma för att du ville vara med, Henrik. Och väldigt tacksamma att du var med på SM i år också. Det var gött att se dig och dricka din bärs.
Ja, men det var kul. Det var alldeles för länge sedan.
Ja, nej, det var det.
Så synd att det skett sig i Göteborg med, för det där har man ju sett fram emot.
Ja, jo, men det hade gått bli bra, men det blir nog inte under vår livstid.
Nej, det får väl hända en del här.
Jag vet inte om det är nästa år. Vad det...
Nej, vad går det då?
Jag har ju någon idé om att man skulle kunna ha det i ett Göteborg, fast vi hyr en båt och drar ut på internationellt vatten.
Internationellt vatten.
Och ha SM på en färja, liksom, en räktrålare eller något. Vad vet jag. Sug på den.
Absolut.
Det kan du fixa.
Jag tar den.
Annars har väl folk snackat om att man har det i Göteborg, fast det är i typ Kungsbacka eller något sånt där. Just alltså Halland. Ja.
Precis. Men, det måste ju vara ett annat län i så fall. Ja.
Men det är samma tillståndsmyndighet i...
Nej, inte i Kung, det är annat län.
Är det? Okej, okay. För de brukar alltid fråga, om man fattar det som, så har ju... När jag pratar med de bryggerierna som ligger där, så har ju de frågat Göteborg om tips, tillståndsmyndigheten.
Ja, det har de säkert gjort.
Ja, skitsam. Ja, det var skoj. Men jag hoppas att vi ses nästa år.
Ja,
absolut.
Och tack igen så mycket för
att du var med. Ja, tack så jättemycket.
Ja, tack själva för allt.
Kan jag.
Ja, det var kanon. Vi hörs helt enkelt.
Det gör vi.
Det gör vi.
Ha det gött.
Ha det gott.
Ha det
bra. Adjö, adjö.
Hej då. Sådär, ja.
Det var ju trevligt att prata med Henrik där.
Ja, visst. Gammal, en legend. Ja. Måste säga. Roligt att han kunde vara med.
Är det inte... Måste man inte vara avliden för att vara en legend? Är man inte en legendar?
Levande legend, säger man.
Levande legend, kanske. Ja.
De fem legenderna. Det är någon sån film, va? Ja,
skitsamt. Det kan inte jag svara.
Har du sett den sen?
Nej, det är...
Nej, men slanta gäst då. Mm.
Ja, precis. Det är ju ytterligare ett sätt då för oss att enkelt hemma kunna göra det. Alltså, det verkar ju nästan enklare än att frysa. Den nackdelen med att slanta är ju mer att man kanske behöver ha mer förberedelse för att starta upp den igen. Och att jag nog kan spara min gäst längre än 3 månader utan att vara orolig att det händer någonting. Utan jag kan ju spara den längre. En annan nackdel med att frysa gäst är ju om man har barn och har glass i samma kyl som man sparar sin gäst i. Det är ju att barnen går och hämtar glass när inte föräldrarna är hemma, och sen så glömmer de stänga frysen så att gästen tinar och dör.
Och rinner ut på golvet.
Och det rinner ut. Jag hade kunnat skylla på barnen där. Men jag har åkt ut för det en gång. Att min gäst har tinat och sen dött. För att jag inte hade den då i alkohol kanske. Eller sådär. Men det var ju tråkigt. Ja, så då fick jag börja om igen helt enkelt.
Men är det något som hade fått mig att vilja börja göra det här, så är det just för att liksom hitta en riktigt bra brittisk gäst och spara på den. Liksom.
Ja, men det är lite spännande det här som Christer har gjort och snott gäst ifrån Sankt Åstel till exempel. Eller hitta en bra blandning.
Det finns ju rätt bra brittiska gäster, tycker jag.
Ja. Men tänk då liksom om det är, ja men du vet, 002, jag tycker att den är absolut bäst i generation 2. Kan du bara spara generation 2 hemma.
Mm. Ja visst.
Mm. Ja, det är väl, ja just det, den här Roselaire.
Just det, men det, det är ju en kultur bakterier av grejer. Ja. Så det är svårt att...
Ja, funkar det?
Jag vet faktiskt inte, jag har en del brett hemma nu som jag vill spara. Och jag har funderat på om jag kan frysa. Vi har inte börjat undersöka det, men det känns som att brett klarar sig ändå. Den klarar sig i rumstemp i, du vet, vad fan, det är ett monster liksom som kan...
Ja, men det känns som att det finns en risk där när det är en blend att man selekterar.
Exakt, det är ju, med blend så hade jag ju inte vågat. Och det är väl det som är risken med min. Det kan ju vara så att min säsongblend, som jag säger, ja, men den är unik för att jag har blandat 3 olika gäststammar. Det kan ju visa sig sen egentligen när man sekvenserar den att det är bara, det är bara en gäst kvar. Ja, det är vanlig DuPont. Ja. Men... jag tycker om att kunna säga att jag har min egen husgäst. Ja, liksom, framförallt när det kommer till säsong liksom, så känner jag att det är lite roligt helt enkelt.
Ja,
det finns ju även andra sätt att spara gäst på som kanske är mer liksom, tidskrävande. Målet var väl att ha med Martin här. För när vi pratade med William Blackmon från Gävle, kommer du ihåg med det här Malta-avsnittet, så pratade vi om att han bankar gäst då. Han har ju gjort så, på tal om brittisk gäst, att han har ju ett favoritbryggeri i sitt hemland, eller om man får, jag vet inte om man kan säga hemland längre, men i England, som han uppskattar mycket. Och så fick han den gästen, tog med till Sverige, antagligen på flygplan på samma sätt som Dave.
Och sen, i en 25 liters dunk.
I en 25 liters dunk
i garderoben på
flygbrinnorna. Ja. Nej, men att han fick med sig den hem och sen så har han ju lämnat in den hos Martin då på företaget Sacrilicious då, som vi också har nämnt här tidigare, bland annat med Keyist-avsnittet. Han hade ett företag, jag tror inte att han är sådär jätteaktivt längre, i alla fall inte för oss hembryggare, men då sålde han ju gäst på snedagar, alltså slantar var ju det han sålde gäst på i början.
Okej. Okay.
Med svensk gäst helt enkelt.
Men är det att man skickar in sin gäst som man vill spara då? Alltså typ som ett surdegshotell.
Ja, exakt så är det. Och hur han sparar den, det vet jag inte. Men jag kan tänka mig att han har sån här kemifrysa som går ner till minus 80 och fryser gästen där. På samma sätt som jag ungefär gör. Men att man får ju ännu bättre hållbarhet ju kallare man går ner helt enkelt. Eller om man slantar dem, det vet jag inte. Eller hur han...
Man kan inte hålla på och hålla dem levande.
Nej, utan då tror jag att det blir mest arbetsmässigt. Och sen så tror jag att man bara ringer Martin och beställer ny gäst. Så odlar han upp den och så kommer det liksom en förkultur på posten.
Okay.
I någon flaska. Att nu är det klart liksom. Så det kan man ju också göra. Även som vi har pratat med... några, har vi gjort det eller? Jag vet inte vad jag nämnt det, men vi har pratat med, det finns ju vissa bryggerier i Sverige som också har sina unika gäststammar, som de bankar i England och sådär. Det är ju jättejobbigt om man är ett hembryggeri då liksom, och det kanske man inte kan göra med.
Vilka gör det då, vet du?
Ja, jag tror det, ja. Jo, det, jag vet inte om det är företagshemligheter eller?
Ja, det kanske är. Men, det kanske ska... Vi säger att Prips gör det.
Ja,
Preppen.
Prippens. Nej, men Nynäs gör ju det med...
Så länge kunde du hålla dig.
Nej, men det kan vi klippa bort. Ja, men jag får med att de gör det gör med sin beder och bitter gästen. Vad fan har jag hört det någonstans ifrån?
Ja, de har någon slags husgäst i alla fall, ja, det vet jag.
Precis, och den bankar de. Mm. Och det har jag pratat med någon om. Men vem har jag pratat med det om? Och hur officiellt var det? Jag vet inte fan.
Jag tror det var nog officiellt. Ja.
Vi kallar det för obekräftade rykten.
Ja, så kan vi göra, precis. Något vi hört på stan. Mm. Ett annat roligt sätt man kan också göra för att bevara gäst, det är ju att det finns ju ett land som heter Kina.
Mm.
Som många av oss känner till för att de tillverkar all vår bryggutrustning vi använder.
Bara därför.
Bara därför. Ja. De lagar förbannat god mat också och förtrycker sitt folk, vilket är svinigt. Men däremot så har de ju väldigt mycket företag, och det finns ju företag där man kan hitta som du kan skicka en flaska bärs till, och sen så fixar de gästen och får du tillbaka den som torrgästpaket.
Oj.
Det kan ju vara lite spännande att göra. Fast där ska man ju veta att det är ju inte all gäst som tycker om att bli torkad. Liksom. Det är väldigt... Det finns gäststammar utav samma art, alltså både Saccharomyces cerevisiae och Passerianus, och som där underarterna inte klarar av att torkas så bra, att man får hitta ett rätt cell som klarar av att torkas ordentligt och så vidare. Så det behöver inte betyda framgång, men det är ju ändå en sjuk grej liksom, bara skicka en flaska bärs och så får du tillbaks gästen i ett torrgästpaket.
Det är sjukt, sjukt, ja.
Ja, ja.
Sjukt, sjukt.
Kan man skicka och få sin egen bild på förpackningen då?
Kanske. Ja, om du vill det, vill du verkligen gärna ha
det. Ja, min gäst.
Ja. Men kan det är din skalle, och sen så knoppar du ut andra Simons skallar.
Lätt.
Ja, ja. Nej, men det är väl... det är väl ytterligare ett sätt då. Det kostar väl också pengar antagligen.
Ja, det är nog inte helt gratis.
Nej, jag tror inte. Men det är ju lite småroligt ändå. Ja, nej, vad fan. Ska vi gå och köpa en glass eller?
Ja, nu går vi och badar.
Det gör vi förresten. Och du, fan, vi fick ju tonic här utav dig också.
Mm.
Kan inte du berätta hur man skulle kunna göra egen tonic hemma någon gång?
Då har jag ju inget affärsidé kvar.
Nej, det är sant.
Ja, men tonic är ju egentligen en läsk med kinin i.
Ja.
Kina bark.
Sockerlag, vatten och kinin.
Ja, syra måste du alltid ha till sockerlagen också.
Ja.
Och sen en smak då.
Ja.
Fjällsmak är det på den här?
Ja.
Vad liggunderlag och...
Fjällkvanne. Och även renlav.
Och tranbär, säger
jag. Ja, tranbär också.
Ja.
Jaha.
Mm.
Gött.
Ta och häll upp den i ett glas med is. Och kan hälla på lite gin om ni vill.
Vadå?
Och bara njuta.
Ja, det ska jag göra det. Jag tyckte ju väldigt mycket om, eller tycker väldigt mycket om din skoggin.
Mm, mm, mm.
Den var bra,
ja. Nej, tonic.
Ja, tonic. Ja, det... Skog, tonic.
Ja.
Med, är det... granskott i, eller nej?
Gran, björk och lindblom.
Ja. Anita,
alltså inte granblom och Anita Lindblom, björkblom, eller? Utan...
Hallå? Anita Lindblom? Hallå?
Ja, nej? Ja, vi hörde, vi hörde. Ja.
Hon heter Lindblom, väl?
Och det var hon som var från Greta von Bommen. Nej. Det var...
von Bingen.
Von Bingen.
Hildegard von Bingen.
Ja, var helt fel.
Von Blommen.
Mm.
Ja, ursäkta mig.
Nu sitter vi och mjölkar.
Så vi vill inte lägga på.
Ska vi säga så då?
Ja.
Ja, du lägger på först.
Ja. Okej då.
Okej då. Okay. Ja.
Halleluja.